morgon, Jack. Klockan är 07.30. Det är dags att vakna. Ditt plan går om 3 timmar och 25 minuter. God morgon, Jack. Klockan är 07.30. Det är dags att vakna.
Idag ska du till Arlanda och flyga till Luleå. Du ska besöka en skolklass och hålla en föreläsning om Creepypodden. Precis som du har gjort så många gånger förut.
Inga förseningar på linje 722. Ha en trevlig dag.
Du går ner för Odengatan och in på tunnelbanestationen. Reklamskyltarna längs med rulltrappan känner igen dig och visar reklam för hörlurar som är särskilt bra när man ska flyga. Poliserna på T-centralen har solglasögon på sig. På håll ser de ut som vanliga solglasögon, men kollar man närmare så ser man en liten svart arm av plast som en tjock förstärkning av den högra bågen. Glasögonen skannar de ansikten som passerar synfältet och matchar dem mot körkortsdatabasen, mot brottsregister och mot efterlysningar. Övervakningskamerorna som brukade sitta utanför banken och vid busstationen syns inte längre. De har blivit så små. De behövs fortfarande. En del envisas med att tejpa över de kameror som sitter på mobiltelefoner, laptops och tv-apparater. På bussen läser du i Metro om en misstänkt terrorist som stoppats på Arlanda med hjälp av den nya tekniken i säkerhetskontrollen. Genom att mäta sånt som pupillstorlek och hudtemperatur kan man med 99% säkerhet fånga personer som tänkt begå brott redan innan brottet begåtts. På podier högt ovanför kön till säkerhetskontrollen står militärpoliser med automatvapen. De bär samma slags glasögon som poliserna i tunnelbanan. Kön rör sig sakta framåt och det är snart din tur. Du har inget att oroa dig för, du döljer inget, du har inte gjort något fel. Varför är du ändå nervös? Varför svettas du? Vad har du egentligen att vara nervös för? Kan det vara så att du döljer något som du inte vet att du döljer? Vad är det du tänker på just nu egentligen? Du vet att de vet vad du tänker. Du vet att det finns sätt att mäta det på också. Stå inte där som en idiot nu. Ta ett djupt andetag, ta av dig skorna och gå genom bågen.
Vi gör ett program om dystopier. Om hur vårt samhälle kan utvecklas om vi inte gör något. Om vad som händer om vi väljer fel eller försöker att inte välja någon väg alls. Det här avsnittet, vårt första, handlar om övervakning. Jag heter Jack Werner.
Och jag heter Viktor Haris.
Och jag heter Anna Davor.
Och du lyssnar på P3 Dystopia.
Ditt flyg har lyft och är på väg till Luleå, men du står kvar på Arlanda. Efter att larmet gått till säkerhetskontrollen blev du tagen till ett förhörsrum där du fotades, filmades och fick dina ögon och fingrar skannade. Sen slussades du ut på gatan. Du får inte flyga idag av en anledning som du inte får reda på. Nu står du och försöker beställa en taxi hem, men appen på din telefon säger bara "User error". Du testar en annan app men får samma felmeddelande. Under veckorna som nu följer sker små, gradvisa förändringar i ditt liv. Ena dagen får du ett brev hem från ditt försäkringsbolag som informerar dig om att din premie har höjts. Nästa dag märker du att du inte längre kan kommentera på vissa videos på YouTube. Ditt kreditkort är inte längre giltigt på flera av de större handelssajterna. Och när du försöker använda ditt SL-kort i tunnelbanespärrarna möts du bara av ett rött kryss. flera av dina vänner slutar att höra av sig och när du pratar med din mamma på telefon så hör du någonting i hennes röst. Någonting som är annorlunda. Du kommer aldrig att få reda på det, men det som har hänt dig här, Jack, är att informationen om dig från din mobiltelefon, din Alexa-högtalare, din smarta klocka och alla andra övervakningsprylar du omgett dig av har landat i en databas, trålats av en artificiell intelligens vars algoritmer har bestämt att du är en säkerhetsrisk. Kanske inte nu, men i framtiden. Du har blivit flaggad.
Flaggad? Det låter otäckt.
Det är ganska otäckt att vara flaggad. Jag har varit, eller kanske är det fortfarande.
Berätta.
Jo, men jag skulle flyga till USA för några år sedan och fastnade i gränsen på vägen in i landet. Det var för att det kom upp någonting på en datorskärm när de skannade mitt pass. Så de tog med sig mig till ett rum och så fick jag sitta i förhör i flera timmar. De kartlade i stort sett hela mitt liv i det förhöret.
Varför fastnade de för dig?
De sa bara att det stod i datorn att de måste förhöra mig. Gränspoliserna som jag pratade med, de verkade faktiskt på allvar inte veta mer än att det hade kommit upp något i datorn.
Fick du komma in i landet?
Efter typ 3 timmar av, de ville veta allt om mig. 3 timmars förhör så släpptes jag helt utan förklaring. Men vid det laget så hade min väska försvunnit, jag hade missat min skjuts från flygplatsen och så vidare.
Alltså när vi pratade om vad första avsnittet av den här serien skulle handla om så... Alltså både du, Victor och Anna var ju väldigt intresserade av det här med övervakning. Jag har själv alltid varit, lugn i fel ord, men alltså jag har aldrig haft några starkare känslor kring det. Jag har aldrig haft några problem. Det är ingenting som jag känner påverkar mig. Det är ingenting jag känner att jag är rädd för. Men båda ni två känner er alltså oroade för hur den här situationen ser ut idag och hur den kan komma att utvecklas. Så vi har en stund på oss här. Varför använder vi inte det här avsnittet och övertalar mig om att jag har fel. Jag ska vara oroad.
All right.
Då gör vi det. Du, Victor, du är producent.
Mm.
Du sitter i Umeå.
Yes.
Anna, du är redaktör på Forskning och Framsteg. Sitter vanligen i Uppsala.
Ja. Oh.
Så den här framtiden som målades upp där jag blev flaggad, det är en paranoid mardröm rakt av, det får vi väl säga. Hade jag i den här paranoida mardrömmen gjort någonting fel? Finns det såna här algoritmer som går igenom min data vardagligen? Är det därför jag är där?
Den framtid som jag placerat dig i här är inte helt tagen i luften. Den är löst baserad på 2 saker. Dels en väldigt skrämmande utveckling som är på gång i Kina som kallas för det sociala kreditsystemet. Och dels ett nästan lika skrämmande forskningsprojekt som pågår i USA som kallas för FAST.
FAST. Vad är det för någonting?
FAST står för Future Attribute Screening Technology. I USA så har man i typ 10 års tid hållit på att utveckla det här systemet vars syfte är att man ska kunna mäta folks puls, pupillstorlek, hudtemperatur och massa annan biodata och på så sätt kunna upptäcka folk som är på väg att begå brott redan innan brottet har begåtts.
Det påminner ju ganska mycket om en film med Tom Cruise som heter Minority Report med sådana psi-mutanter som kan se in i framtiden och gripa folk flera dagar innan de begår brott.
Georgetown. The precogs see a murder 4 days out. Why the late call?
Well, we call it a red ball. With crimes of passion, there's no premeditation, so they show up late. Most of our scrambles are flash events like this one. We rarely see anything with premeditation anymore.
People have gotten the message.
Uh-huh. Det är skrämmande likt det, men det här är ju faktiskt på riktigt. Däremot så måste jag säga att jag har inte sett någonstans att de ska ha börjat använda det här FAST-systemet någonstans. Det ska tydligen än så länge inte vara så jättetillförlitligt.
Mm. Så långt i USA. Vad är det som då är på gång i Kina?
Jo, 2014 så kom den kinesiska staten med en plan. Genom att analysera den data som finns tillgänglig så ska man kunna tilldelas poäng som beskriver vem man är som person och hur pålitlig man är. Och det kan handla om allt från hur många obetalda räkningar man har till hur mycket man tittar på tv-serier. Systemet har jämförts med till exempel hur Amazon analyserar allt deras kunder gör för att kunna skräddarsy rekommendationer och annat. Tänk dig det, fast där alla tillgängliga datakällor analyseras och där syftet är att bedöma dig som person. Systemet är fortfarande under utveckling, men målet är att det ska omfatta alla som bor i Kina till 2020.
Vi kommer ju komma in mycket mer på Kina senare i det här programmet och vi har ju en lång rad framför oss med exempel på hur konkret och skrämmande övervakningen av oss i vardagen kan se ut och hur det kan komma att se ut i framtiden. Men också vad vi kan göra i vardagen, vi som vanliga människor, för att bli mindre övervakade. Men innan dess så är det så att det finns en fiktiv dystopi som mer än alla andra har präglat hur vi tänker på, hur vi pratar om övervakning. Inte helt orimligt om vi tar avstamp i den.
It was a bright, cold day in April and the clocks were striking 13. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansion.
George Orwells 1984 är nog världens mest kända dystopi. Den skrevs 1948 och handlar om Winston Smith, en knegare på sanningsministeriet, vars jobb går ut på att skriva om gamla nyhetsartiklar så att de alltid ser ut att bekräfta de åsikter som det styrande partiet har just för stunden. Winston bor på Airstrip 1, tidigare Storbritannien, i en del av superstaten Oceanien. Varje dag så samlas arbetarna för att via teleskärmar delta i 2 minuter av hat tillsammans med den allsmäktige ledarens storebror. Och storebror ser allt. Varenda medborgare är ständigt övervakad av tankepolisen.
The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made above the level of a very low whisper would be picked up by it. Moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen as well as heard. There was, of course, no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often or on what system the thought police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate, they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live, did live, from habit that became instinct, and the assumption that every sound you made was overheard, and except in darkness, every movement scrutinized. Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though as he well knew, even a back can be revealing.
I varje lägenhet finns en slags tv-apparat som tittar och lyssnar. Inga avvikande åsikter är tillåtna och det räcker med ett ansiktsuttryck som inte stämmer med det förväntade för att man ska bli arresterad. Beskrivningen av övervakning i 1984 har blivit så inflytelserik att George Orwells namn har blivit ett adjektiv. Orwellskt kallar man det. När fler och fler övervakningskameror sätts upp, när internetleverantörer tvingas lämna ut hela din sökhistorik till polisen, eller när till exempel Google och Facebook planterar cookies i din dator och mobiltelefon som följer allt vad du har för dig för att kunna ge dig skräddarsydd reklam. Men George Orwell hade ju såklart ingen aning om vad vi skulle ha för teknik nu, 2018. Och jämför man dagens övervakning med den som beskrivs i Orwells dystopi, det som så många har varit så rädda för så länge, så är den mycket, mycket kraftfullare idag.
Orwells bok handlar ju om en totalitär stat med en grym diktator som styr, där inga avvikande åsikter tolereras. För mig känns det som att det inte är helt glasklart att man kan göra kopplingen mellan hur världen ser ut i den boken och hur vi har det i, ja, till exempel Sverige, även om det skulle vara så att vi är övervakade på samma sätt, för att här finns det ingen åsiktspolis och jag menar, folk blir inte gripna för att de kritiserar regeringen.
Vi kommer komma till det snart, men först tänker jag att det är bra om vi alla är på samma sida när det gäller just hur långt övervakningen har kommit idag. Och för att börja berätta om det så finns det en intressant historia som illustrerar vilket problem det var att avlyssna folk förr i tiden.
Berätta den.
Så det var på 60-talet i USA under kalla kriget. USA ville spionera på folk från sovjetiska ambassaden, men det var svårt. Ambassadtjänstemän på den tiden var ju måna om att inte bli avlyssnade. Så CIA kom på en plan. Man skulle låta katter sköta spioneriet. Projektet döptes till Acoustic Kitty och man satte igång med att operera in mikrofoner i kattens öron. Man drog sladdar genom huden, satte en radiosändare in till kraniet och använde svansen som en antenn. I en BBC-dokumentär berättar Victor Marchetti, en CIA-agent som var med på den tiden.
Wires were run up to its ear, to its cochlea, wires to its brain to determine when it was hungry or sexually aroused, and wires to override these urges.
Så var det äntligen dags att testa den nya avlyssningsmetoden. På sitt första uppdrag skickades katten ut i en park utanför sovjetiska ambassaden i Washington DC för att spionera på 2 män. Men ganska omedelbart inträffade en katastrof.
As this poor little monstrosity waddled across the street, a taxi cab came down and ran it over. So it was $25 million down the drain. $25 million was a lot of money then.
Så en positiv grej med den tekniska utvecklingen är att vi idag inte behöver utsätta katter för den här sortens behandling. Men vad jag undrar nu är ju då såklart, hur ser det ut idag om CIA eller ja, NSA vill övervaka någon av oss?
If you want to eavesdrop on something, anything, today, you don't have to do it manually.
Det här är Bruce Schneier, en av världens mest respekterade säkerhetsexperter och kryptografer.
Everything is a computer, which means everything collects data and everything can be hacked with malware. You don't have to break into the building and install wiretaps. What you have to do is hack the computers. And that's what everyone is doing.
Idag är det hackers som sköter mycket av spioneriet. Och det vet vi inte minst på grund av avslöjandena från Edward Snowden, som bland annat har jobbat för NSA. Men spioneri mellan stater, det är ju en sak. Och det som orsakade mest kontrovers när Snowden kom med sina avslöjanden, det var den amerikanska statens möjligheter att spionera på vanligt folk. Och det blev tydligast i ett särskilt verktyg som NSA använde. Det heter X-Keyscore. Edward Snowden beskrev själv hur det verktyget fungerade via videolänk på en konferens i Nya Zeeland 2014.
You've got this network of sensors around the world. And then I, sitting at the NSA in Hawaii, come in the morning. I type in my search. I look for, let's say I want to read John Key's email. I enter his email address and it sends that search to every one of these sensor networks around the world. They search their local database of metadata and content. So I can see everything. I can see what book you looked at Amazon.com. I can see who you talked to. I can see the text messages you sent. I can read the emails you wrote.
Och en viktig poäng här, något som Snowdens läcka också avslöjade, var att Sverige har tillgång till X-Keyscore. Svenska FRA, Försvarets radioanstalt, visade sig ha ett särskilt tätt samarbete med sin amerikanska motpart och har, enligt dokumenten, möjlighet att göra sökningar i systemet. I ett vittnesmål i EU-parlamentet 2014 sa Snowden att det inte finns någon skillnad mellan FRA och NSA när det gäller den teknologi som de har till sitt förfogande. Skillnaden ligger bara i hur mycket pengar och personal de olika organisationerna har.
Ja, och även om uppgifterna om X-Keyscore och andra övervakningsmetoder blev ögonöppnare för många, så var ju de flesta som sysslar med säkerhet inte speciellt förvånade.
The most surprising thing about the Snowden documents is the lack of surprising things in the Snowden documents. And there's nothing in there that you couldn't have predicted.
Jag som tekniker och väldigt många av oss andra som liksom jobbat med den här tekniken under väldigt lång tid har ju bara tänkt att hur vet folk inte om detta?
Det här är Peter Sunde, en av grundarna till The Pirate Bay.
Det var ju lite chockerande att folk blev så förvånade.
Men folk var ju förvånade och upprörda. Obama, som var president i USA när läckan kom, han fick genast försöka lugna sina medborgare.
Nobody is listening to your telephone calls. That's not what this program's about. But by sifting through this so-called metadata, they may identify potential leads with respect to folks who might engage in terrorism.
Och det här metadata, det har ju en tendens att låta lite snällare än avlyssning. Men man måste ju ställa sig frågan, vad är det egentligen och vad kan det användas för?
When President Obama talked about metadata, what he was saying is no one is listening to the contents of your call or reading the text of your email. What they're collecting is who you're talking to, how much you're talking, what time you're talking, where you are when you're talking. That's all metadata. So metadata is fundamentally surveillance data. Because when President Obama says it's only metadata, what he says is you're all under surveillance.
Eller som Michael Hayden, tidigare chef för NSA, uttryckte det vid en debatt på Johns Hopkins universitetet 2014.
David's description of what you can do with metadata is absolutely correct. Okay? We kill people based on metadata.
Bruce Schneier gör ofta analogin att metadata är som en privatdetektiv som är satt att övervaka en person. Detektiven kan se var du är och vad du gör och vem du träffar. Hon kan kartlägga alla dina rutiner och i slutändan veta i stort sett allt om dig.
Med tillägget att vi nu pratar om en privatdetektiv per person. En armé med miljarder detektiver som alla lämnar rapporter till samma centrala sökbara databas.
Och bara för att ta ett exempel på vad NSA använder metadata till, förutom att döda folk. Man kan till exempel skanna efter mobiltelefoner som rör sig mot varandra, slås av och sen slås på igen när de är på väg bort från varandra.
So that's an NSA program called CoTraveler. And yes, we know that the NSA looks for pairs of cell phones moving towards each other that turn themselves off and then turn themselves on again an hour later or so, moving away from each other. They're looking for secret meetings.
Peter Sunde hade ett eget exempel på vad man kan utläsa av metadata.
Jag har en kompis i Tyskland som fick tag på sin egen metadata från sin telefonoperatör. Och det man kunde se genom den här metadatan var att man såg hans rörelser. Så listade man ju väldigt fort ut att hans mamma var sjuk därför att hon låg på ett speciellt cancersjukhus i Tyskland. Och genom att se då att hans telefon har rört sig så kunde man se att han åkte dit en gång i veckan. Men han var frisk nog och var med i olika maratonlopp och sånt. Man kunde väldigt lätt se bara av hans rörelser och platsen han har varit på, när han har varit där och frekvensen och hur ofta. Mm. Så listar man ju ut i stort sett hela hans liv.
Men vad skulle den här metadatainsamlingen och påföljande analysen kunna ha för då faktiska konsekvenser för en som mig eller vem som helst i Sverige?
Okej, ett par exempel. Säg att ett försäkringsbolag får tillgång till din metadata. De kan då se hur mycket du rör på dig, vilka restauranger du går på och till och med dina individuella hjärtslag om du till exempel har en smart klocka som mäter sånt. Och har försäkringsbolaget ett analyssystem för den datan så kan de väldigt lätt se om du hör till någon slags riskgrupp och då höja din försäkringspremie eller neka dig ersättning. Eller säg så här, du har en affär med någon och ni båda är väldigt noga med att inte kunna övervakas. Ni stänger av mobilerna innan ni ses. På tunnelbanan hem så slår du på telefonen igen och det gör hon också. NSA:s CoTraveler-program ser det här och systemet börjar misstänka att det rör sig om ett hemligt möte. Då börjar man kolla närmare på vad du är för någon. Och så visar det sig att veckan innan så hade du av ren nyfikenhet läst på en massa om Islamiska staten. Du hade kollat på en del videos, du hade hittat deras engelskspråkiga tidskrift Dabiq som du hade laddat ner. Och det ena leder till det andra och plötsligt så vaknar du tidigt en morgon av att polisen stormar din lägenhet.
Polisen!
Men nu går du väldigt långt. Alltså är det inte möjligen lite överdrivet? Borde de kanske inte vara lite mer säkra på att de har rätt person innan de bokstavligt sparkar in dörren?
Alltså vi har ju faktiskt flera exempel i Sverige på helt oskyldiga personer som har misstänkts för terrorbrott där polisen har stormat in och med våld gripit till exempel föräldrar inför deras barn. Och exakt vad som legat bakom de felaktiga misstankarna är ju svårt att säga eftersom Säpo inte gärna pratar om alla steg som lett fram till sådana här insatser. Men man kan ju förutsätta att någon slags metadataanalys, till exempel samtalsloggar från telefonmaster, har spelat en roll i en del av de här fallen.
Okej. Så vi vet alltså att man kan få reda på alldeles för mycket om enskilda individer genom metadatainsamling. Men vi måste ju också fundera på hur det har blivit så här. Alltså är det organisationer som NSA och FRA som har sett till att vi är så här övervakade?
Ja, i alla fall inte om man frågar Bruce Schneier.
We have to all understand that surveillance is the business model of the internet. That companies are spying on all of us in exchange for services. That's why Google is free. That's why Facebook is free. You have to remember, it's not the NSA woke up one morning and said, let's spy on the planet. They woke up one morning and said, wow, look, corporate America is spying on the planet. Let's get ourselves a copy of it all. We have created this dystopia just so companies can display ads to you.
Pizza Pringles.
Det är ju Ica som fyller 100 år.
You made barbecue pizza.
Please, avocados taste great on lots of things.
I'm stressing yourself and your pet by screaming and yelling.
Avocado toast.
Sick of using ineffective and expensive training methods that just don't work.
Ultra och andra tunna bindor är det unika i.
You still make this work.
Add a jalapeno.
Spicy barbecue pizza.
Worth it.
Om man, som många gör, använder adblockers och aldrig ser ads och aldrig klickar på ads så kan det kännas konstigt. Men när man tänker på det, Google och Facebooks huvudsakliga inkomstkälla är reklamen. Så för att kunna tjäna pengar så måste de lära sig allt de kan om oss för att på så sätt kunna skräddarsy reklamen. Det kan kännas jävla futtigt på något sätt att den här totala övervakningen, värre än någonting som Orwell någonsin kunnat titta på, är en bieffekt av något så banalt som reklam.
Så får man ju komma ihåg att det här är någonting som vi går med på helt frivilligt. Dels så är det ju jätteobekvämt att välja bort, men sen vill vi vara övervakade också. Vi vill kunna ringa från var som helst och vi vill kunna använda karttjänster och vi vill kunna se hur mycket vi har rört på oss och sånt.
Your smartphone is in a sense the best surveillance device ever invented. It knows where you are at all times. It has to, otherwise it couldn't ring. It knows when you wake up, it knows when you go to sleep because it's the first and last thing you check. You've all got one, so it knows who you're sleeping with. It knows what you're saying because you're saying it on text and email. It knows who you're speaking to because it has records of your calls. It knows your innermost fears because you search them on Google. And this device is something we carry around willingly. We weren't coerced into carrying it. We're not required to carry it. We want to carry it. This surveillance is really a side effect of all of the features that we use and we like and are beneficial.
Alltså jag kan ju känna verkligen det här att det är ju bra att Amazon ger mig bra bokrekommendationer eller att Spotify visar mig musik som jag inte visste fanns men som jag ändå tycker om. Det finns ju himla massa möjligheter med metadatainsamling. Och om den här metadatan sen kan användas till att avgöra om jag, säg till exempel, tillhör en medicinsk riskgrupp, då kan ju det leda till att jag får bättre vård, förutsatt att vi fortsättningsvis har fri sjukvård i Sverige. Och om det värsta som händer är att länder spionerar på varandra, eller att vi får mer relevant, läs irriterande reklam, då kan man ju argumentera för att det är en ganska bra trade-off, att utbytet är helt okej för att vi ska ha tillgång gratis, notera, till alla de tjänster vi använder varje dag och som gör vårt liv enklare.
Mm. De flesta i Sverige känner sig nog inte så rädda i vardagen på samma sätt som Winston Smith. Om man tänker antingen att jag bryter inga lagar, alltså behöver jag inte oroa mig för några negativa konsekvenser. Eller kanske ännu mer vanligt är ju, jag är inte tillräckligt intressant för att någon ska vilja övervaka just mig. Problemet med båda de tankarna är ju att övervakningen om dig faktiskt lagras. Eller som Peter Sunde uttrycker det.
Den informationen som finns på internet kommer alltid finnas på internet. Även om du just idag inte känner att du är en speciellt viktig person, så kanske du i framtiden blir en viktig person. Då finns det redan information om dig. Den dagen så tar man fram den filen som redan finns om dig som är gigantisk.
Och i och med möjligheten till övervakning bakåt i tiden så faller också argumentet om att jag har inte gjort något fel, jag behöver inte oroa mig. Eller som Johan Lagerqvist, professor vid Stockholms universitet, säger.
Det som idag inte är problematiskt eller ingenting som man behöver vara rädd för att det kommer ut i ljuset, det kanske man kommer vara rädd för att det kommer ut i ljuset om 10-20 år, beroende på vilka lagar som då gäller och hur normerna då har förändrats. Då kanske man helt plötsligt är en minoritet.
Johan Lagerqvist har forskat en massa om Kina och följt hur övervakningen där utvecklats under en lång tid. Och vi ska som sagt återkomma till Kina strax. Men först vill jag ta upp det som jag ser som den allvarligaste konsekvensen av dagens och framtidens övervakning i liberala västerländska demokratier, som våran. Panoptikon.
Panoptikon?
Ja, det är intressant och så ruggigt uttänkt. Panoptikon, det var först en benämning på en byggnad som designades av en brittisk filosof vid namn Jeremy Bentham. Det var på slutet av 1700-talet. Byggnaden skulle vara rund då och ha ett centralt utrymme i mitten från vilket övervakaren har möjlighet att kolla in i samtliga rum runt omkring sig. De som befinner sig inne i rummen kan däremot inte se ut. Och resultatet blir att alla som befinner sig inne i rummen vet att de kan vara övervakade, men de kan inte veta när. Och konsekvensen är att alla måste bete sig som om de vore övervakade 24 timmar om dygnet. Syftet med den här utformningen, det var att folk skulle bete sig bättre, arbeta hårdare och på alla sätt bli mer lydiga medborgare. Bentham själv kallade sin uppfinning för en kvarn som gör skurkar hederliga. På 70-talet så plockades Benthams design upp som en metafor av den franska filosofen Michel Foucault. Han menade att panoptikon som idé illustrerar hur enbart hotet om att vi kan vara övervakade gör att vi disciplinerar oss själva och anpassar oss till samhällets rådande normer.
Och ända sedan jag fastnade i gränsen i USA så tänker jag efter noga innan jag skickar ett mejl. Jag besöker inte vissa sidor på internet och vissa saker pratar jag överhuvudtaget inte alls om på nätet eller i mobilen. Jag förutsätter helt enkelt det här, att allt jag gör observeras. Vilket har lett till att jag ständigt självcensurerar. Och det är den självcensuren som jag ser som den största faran med övervakningen. Och Bruce Schneier, som jag hörde tidigare, tycker jag sa en väldigt bra sak om det.
People certainly change their behavior when they're being surveilled, when they're in public. No one acts the same in public as they do in private. They self-censor because they're concerned about how other people think about what they're saying, which means there's less free expression and there are less new ideas.
Och i förlängningen så menar han att konstant övervakning, eller snarare känslan av konstant övervakning, leder till ett samhälle som till slut aldrig kan utvecklas.
You know, in a sense, the ability to think private thoughts is a precursor to any social change, to any social progress. Because in the beginning, a new idea is radical. Even if it's a new idea like gays should be allowed to marry, is radical when it's first thought. And if someone knows they're in public with those thoughts, they're not going to think them as much, which means society's not going to progress. Privacy is extremely important to us. It's not just the ability to sing in the shower without being embarrassed. It's the ability to freely think what if without fear of reprisal.
Den här känslan av att vara övervakad hela tiden, den är ju såklart jätteläskig. Men den är ju inte ny, tror jag. Jag menar, Foucaults idé här om att hotet av att vara övervakade gör att vi disciplinerar oss själva och anpassar oss till samhällets rådande normer. Vi har ju alltid tryckts in i mittfåran av samhällets rådande normer. Det är det normer gör. Och den som då läser om hur rättegångar gick till på medeltiden i Sverige till exempel, innan man liksom hade någon DNA-testning eller det fanns kameraövervakning, den inser snabbt att övervakningen då, den var ju utlagd på var och en utav oss. Alltså, man bodde i mindre samhällen, alla kände alla. När man då tillkallades för att vittna i ett brottsfall, då togs ens ord på väldigt stort allvar eftersom att ens trovärdighet var det man hade. Vilket är varför förolämpningar var ett så himla mycket mer allvarligt brott förr i tiden, för att de ansågs angripa just trovärdigheten, det viktigaste vi hade. Så att man kan ju argumentera för att vi alltid övervakats och att vi ändå på någon vänster har lyckats leva vidare. Och idag måste vi ju erkänna att vi är friare än vad vi var då. Så fria att många av oss till och med vill ha mer övervakning.
Ja, precis. Det är inte ovanligt att folk faktiskt efterfrågar utökad övervakning, fler kameror, att polisen ska ha bättre koll på kriminella. Och det är här jag tycker att vi kommer in på riktigt dystopiska framtidsscenarion. Tänk så här. En framtida regering i Sverige kräver hårdare tag mot organiserad brottslighet. Man går till val på utökad övervakning och man får folkets mandat för det. Men efter ett tag så börjar opinionen svaja och samtidigt vill de styrande absolut behålla makten. Så de beslutar sig för att använda övervakningen de har tillgång till för själviska ändamål. Den här enorma övervakningsapparaten gör att de kan gräva fram vilken skit som helst om vem som helst. De ser att en oppositionsledare har gjort frekventa besök på en porrsida. Alla hans sökningar och fetischer läggs till pressen. En annan oppositionsledare visar sig ha haft en affär med en partikollega trots att hon är gift. Och hennes liv hamnar också på löpsedlarna. Gräsrotsorganisering blir alldeles för farligt eftersom man förstår att de styrande ser och hör allt. Och att det kan få förödande personliga konsekvenser att vara i opposition.
Men en sån utveckling borde vi väl kunna märka och stoppa innan det har gått så långt som du nu beskriver.
Fast vi ska inte förvänta oss att den här utvecklingen kommer i ett slag. Sånt här kan ju hända med små förskjutningar. Först kommer en lag och sen kommer en annan. Och sakta men säkert så vänjer man sig vid mindre och mindre frihet. Ofta blir det ju utbyte mot löften om ett tryggare samhälle. Och det man måste komma ihåg också om man ska lära sig något från de dystopier som finns, det är att det finns många i de berättelserna som ju inte upplever sin värld som något hemskt. Den stora massan i 1984, de finner sig utan problem i den rådande samhällsordningen. De tror ju på storebror och de ställer villigt om tankarna när de får höra att de faktiskt alltid har varit i krig mot Östasien.
Det där är intressant, för tänk om man lever i en dystopi redan nu. Tänk om man är en av de glada idioterna i Du sköna nya värld eller en av de partilojala i 1984 utan att veta om det.
Men ja, jo, tänk om vi lever i en dystopi. Men är, det kan man säga lite oavsett var man lever och när man lever. Det måste ju finnas tecken på det i så fall. Vilka tecken finns det?
Ja, men jag tänker det beror på var man är och vem man är. En amerikansk vän till mig tyckte till exempel att alla de här crowdfunding-kampanjerna som dykt upp i USA för unga människor som har drabbats av cancer eller andra hemska sjukdomar och som inte får vård för att de inte har pengar eller försäkring. Han tycker att de här crowdfunding-kampanjerna är något av det mest dystopiska han någonsin sett.
Eller så kan man ju kolla på bilderna från olika flyktingläger i Grekland eller i Libanon idag. Det påminner till exempel om scenerna i District 9, där är flyktingarna utomjordingar. Men de lever liksom i slum avgränsade med taggtråd från det vanliga samhället.
Men också så här små saker. Första gången jag såg någon använda Tinder så tyckte jag det var som direkt taget ur en dystopisk film. Man bara satt där och sorterade bort människor på en halv sekund. Men som med det mesta så har jag vant mig ganska mycket med just den grejen.
Så där är det ju, att ny teknik, den är skrämmande i början och sen blir det en del av vardagen. Vi har ju redan vant oss vid ansiktsigenkänning som finns i våra telefoner och på Facebook. Men en annan övervakningsmetod som vi inte har vant oss vid än och som det forskas ganska mycket på, det är gånganalys.
Gång, som i promenadanalys.
Sättet man går på. Det finns fler forskargrupper som jobbar med att se hur de kan använda accelerometern i din telefon för att känna igen din gångstil. Tanken är till exempel att om telefonen blir stulen så skulle den kunna känna igen att den bärs av någon med en främmande gångstil och så stänga av sig.
Ja, det är skrämmande på något konstigt sätt.
Och sen en grej som vi måste nämna. Det är ju det här som kallas för Internet of Things. Till exempel att ditt kylskåp kan beställa mat automatiskt när den tar slut. Eller att din termostat glider upp och ner när du kommer hem och när du går ut ur huset. Minsta brödrost kan vara uppkopplad mot internet och säkerheten är faktiskt löjligt låg. Det finns till exempel av någon anledning dildos med inbyggda kameror, fråga mig inte varför, som såklart inte är särskilt svåra att hacka. Eller babymonitorer.
Det var en skandal för bara några veckor sedan där det var ett företag i USA som har gjort en babymonitor som stod helt öppen på internet och där folk har gått in och laddat ner filmer och de har avlyssnat folks mikrofoner och allting via där folk har tittat på sina bebisar.
Eller säg bilar. Där är säkerhetsbristerna kanske mest allvarliga. Enligt The Guardian lyckades ett gäng kinesiska forskare ta kontroll över en Tesla på flera kilometers avstånd genom att få den att koppla upp sig mot deras wifi. Och sen kunde de kontrollera allt från backspeglar till bromsar på bilen. De forskarna offentliggjorde sina upptäckter så att Tesla kunde fixa säkerhetshålen. Man kan ju undra hur många som lyckats göra samma sak men som håller kunskapen för sig själv.
Och här tycker jag att det är läge att prata om just Kina igen. För när fler och fler av de prylar som vi använder blir möjliga att övervaka så ökar också risken för att den övervakningen används mot oss. Och i Kina så har vi, som vi varit inne på, ett exempel på vad som händer när total övervakning gifter sig med en ambition från statsmaktens sida om total kontroll. Jag pratade rätt länge med Johan Lagerqvist. Han är alltså professor vid Stockholms universitet och har studerat Kina under en lång tid. Och jag frågade honom hur övervakningen ser ut i Kina idag.
Det går i princip inte att gömma sig från polismyndigheterna om man har lämnat digitala spår. Det går inte att vara anonym. Det kunde man i internets barndom i Kina. Sen så bestämde man att kommersiella företag och internetoperatörer skulle hålla koll på alla användare. De måste ha ett, vad vi skulle kunna kalla för ett personnummer. Därför kan man inte gömma sig längre. Man kan inte vara anonym på kinesiska internet.
Johan menar att övervakningssamarbetet och utbytet med användarinformation mellan privata företag och staten inte är unikt för Kina. Det sker i många länder med olika politiska system. Skillnaden ligger i just vad man använder informationen till.
Den kinesiska ambitionen är mer genomgripande eftersom även åsikter som vi tycker är relativt självklart att man ska få yttra i en demokrati. Att man är emot det styrande partiet eller regeringen eller att man ska få debattera fritt och så. Det tillåter man inte i Kina. Så att även de avvikande åsikterna som finns samlas upp och läggs i databaser och man kan hållas ansvarig för det under väldigt lång tid framöver.
Ett exempel är Gui Minhai. Det är en svensk medborgare som har gett ut böcker som är kritiska mot den kinesiska ledningen. Han fördes bort av kinesiska agenter i Thailand den 17 oktober 2015 och har suttit frihetsberövad sedan dess. Enligt Sveriges utrikesminister Margot Wallström har han nekats rättegång och inte fått ha någon kontakt med varken svenska diplomater eller läkare.
Och redan idag, innan man infört det här obligatoriska sociala kreditrankingssystemet som vi pratade om tidigare, så händer det att folk, även de som inte ger ut regimkritiska böcker, hamnar på olika hemliga svarta listor som gör att de inte kan röra sig lika fritt i samhället som andra.
Om man har till exempel blivit bötfälld för någon mindre förseelse eller ja, inte kanske felparkeringar, men man har inte betalat restskatt i tid och sådana saker, så hamnar man på olika svarta listor. Och då kan det leda till att man får en lägre kreditranking, vilket leder till att man helt plötsligt upptäcker att man inte kan köpa flygbiljetter på vissa flygbolag. Man har svårare att få olika tjänster utförda, helt enkelt.
En sån som blev svartlistad är Sherwin, som drev ett reklamföretag. 2016, efter att han hade förlorat ett rättsligt bråk om ett kontrakt, så började han lägga märke till olika mystiska saker. Han fick plötsligt inte låna pengar på banken. Och när han skulle köpa flygbiljetter på nätet så gick det inte. Han hade dråsat långt ner på den sociala kreditrankinglistan. Och han fick lov att betala sig ur knipan för att bli struken från svarta listan. Enligt tidningen The Globe and Mail så är idag över 7 miljoner personer svartlistade i det här rankingsystemet. År 2020 ska som sagt det här systemet täcka alla 1,3 miljarder kinesiska medborgare.
Redan idag så har ju allt från folk som snattat cigaretter till journalister som dömts för så kallad ryktesspridning hamnat på den här listan. Och konsekvenserna kan variera från att man är förbjuden att köpa hus till att man inte får åka de snabbaste tågen eller att man inte tillåts ha konton på sociala medier.
Ja, och sen var det ju såklart det där med poliser som bär glasögon som känner igen folks ansikten. Det är verklighet idag i Kina, i staden Zhengzhou.
Och så har vi det där med antalet övervakningskameror som har fullkomligt exploderat där de senaste åren.
Dock fortfarande inte lika många per capita som i Storbritannien.
Det stämmer. Men ändå, jag tycker Kina ger en hyfsat bra bild av vad som händer när övervakningsmöjligheterna kombineras med en auktoritär stat. Och det är väldigt lätt för oss här i väst att sitta och läsa nyheterna och vittnesmålen och känna shit, de lever i en dystopi. Men en relevant fråga är ju då, vad tycker kineserna?
Om man själv ställer frågor till kineser, vad tycker ni om det här övervakningssamhället och det tilltagande förtrycket som ni lever under? Då skrattar många ofta och säger att det är väl ingen konst. Det är väl bara bra om vi har kontroll över personer som är kriminella. Och ofta är det den typen av svar man får än att ja, visst är det hemskt med den nya sköna världen eller Orwells 1984.
Så här går det ju igen. Hur vet man att man lever i en dystopi? Vi som står utanför ser och känner igen de dystopiska tecknen från litteraturen och filmerna. Men för många av de som bor i Kina så upplever man istället ett land som har gått framåt. Som har rest sig ur fattigdom och där många genom det har fått mer frihet.
Det finns ju då de som talar om Kina som den perfekta diktaturen. Till skillnad från tidigare sovjetkommunismen som inte levererade materiell välfärd. Men i Kina idag så upplever ju faktiskt inte folk att de lever i ett totalitärt samhälle. De lever i ett auktoritärt samhälle. Men de känner ändå att personliga friheten har ökat. De kan turista i Sverige och åka till Paris och Italien och Australien och Thailand. Och de har pass. De kan resa. De känner sig lyckliga och bättre.
Men som Johan är noga med att poängtera, det har skett till en kostnad.
De flesta kineser har valt att offra någonting som de ändå vet är frihet. Politisk frihet, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, strejkrätt, allt sånt som vi tar för givet i väst. Det är de facto socialt kontrakt som dels har med materiell välfärd att göra. Att det står liksom i utsikt att få det bättre ekonomiskt. Men det har ju också med våldsam repression att göra och hot om militärt våld mot civila.
Man kan ju lätt se det som att övervakningen är ett väldigt kraftfullt vapen och beroende på vem som har det här vapnet så har det olika användningsområden. Och hos oss så används det ju i huvudsak för att vi ska kunna köpa den senaste telefonen eller nya jeans eller ja, en jävla fidget spinner. Men i Kina, där är det ett verktyg för den här politiska och ekonomiska kontrollen.
Och samtidigt så är det ju många i till exempel Europa som tittar på Kina och på hur de använder vapnet.
Det är många som sneglar på Kina som en framgångssaga. Och det är intressant att det är dels då de många högutbildade i väst som gör det. Och det är framförallt många politiker i Östeuropa som gör det. Men också många ledare för utvecklingsländer kan ju se att det här var en gång ett fattigt land.
Nu tror inte jag att vi kommer få en politisk rörelse i Sverige som vill ha det mer som i Kina för tillväxtens skull. Däremot finns det en annan stark strömning som kan leda till att vi vill att staten utnyttjar övervakningens fulla potential.
Ja, där Ekot som sänder extra. Det kommer uppgifter om en olycka eller någonting som hänt i centrala Stockholm. Ett fordon som kört in i en folkmassa i centrala Stockholm. Och jag tror vi har P4 Extra.
Behovet av trygghet är fundamentalt för de allra flesta människor. Enligt den inflytelserika psykologen Abraham Maslows behovshierarki så kommer behovet av att känna sig trygg på andra plats, bara efter rent fysiska behov som luft, vatten, mat och sömn. Och diskussioner om övervakning brukar förr eller senare leda in på ett spår där frihet ställs mot trygghet. Och ska man gå på Maslows ranking så förlorar frihet garanterat. Eller som Bruce Schneier la fram det på en föreläsning på MIT-universitetet i USA.
The kind of argument's easy, right? Terrorists will kill your children. And the thing about that argument is it stops all rational conversation. I mean, I can discuss the inefficacy of bulk collection. I can discuss the expense, both in money, in liberties, in our legal system, in our economic system. Right? I can talk about the abuses and the harms. I can talk about the loss of privacy. But those are all pretty theoretical against terrorists will kill your children.
Och det är där jag ser den stora risken för en framtida övervakningsdystopi. Att vi blir så rädda för vår omvärld att vi accepterar mer och mer övervakning. Att det sakta men säkert normaliseras och att vi själva inte inser vad som händer. Tills någon av oss vaknar upp som Winston Smith och tänker, så här står jag inte ut och leva.
Men den här framtiden, den här dystopin som vi pratar om, det är ju många i vårt samhälle som slåss ganska tydligt emot den, som försöker motverka den.
Just at the moment, really, when I thought, well, anonymity and privacy are going to be, you know, the dinosaurs of the internet, totally extinct. You had this, you know, movement that shimmered into being that was predicated entirely on the idea that anonymity was a social good.
Det här är Gabriella Coleman. Hon är kanadensisk antropolog, mest känd för sin forskning om hackerrörelsen Anonymous. Hon ser i såna här grupper och bland hackers överlag möjligheter till motstånd mot både företagens och staternas övervakning. Ofta genom en sorts lite klipsk kontraspionage, att man till exempel hackar företag eller regeringar, hittar deras hemliga information, läcker den till världen.
People doing this for Anonymous got arrested, like Jeremy Hammond who hacked Stratford, an intelligence organization that was doing some shady stuff like hiring spies to spy on activists.
Även om många från Anonymous blev arresterade så har de här enligt Gabriella startat en rörelse. Och de som har tagit vid idag har lärt sig utav deras misstag. Till exempel finns det en ökänd hacker som går under namnet Phineas Fisher.
He in one case hacked a firm called Hacking Team in Italy. Already a bit notorious precisely because they were using their services and software to sell to, for example, Ethiopia, who was using the software and services to spy on dissidents. But with Phineas Fisher's hack and email, the proof was really strong, and Hacking Team, in fact, lost their license to export this software. Phineas Fisher has not been caught.
Det här är ju fascinerande, att oavsett hur mycket pengar och resurser som plöjs ner i övervakningen över hela världen så verkar det hela tiden finnas någon där ute som på något jävla sätt lyckas vara smartare än alla storföretag, alla regeringar.
Jag tycker det är ganska coolt. När jag ligger vaken och oroar mig för att Hitler eller Stalin 2.0 kommer och tar över hela jävla övervakningsapparaten så brukar jag försöka tänka på att det finns ju faktiskt de som är smarta nog att göra motstånd. Och som också kan utveckla verktyg som vi vanliga människor kan använda för att undgå övervakning.
Vi lovade ju i början att vi skulle prata lite om vad det finns för olika sätt att vara mindre övervakad i vardagen. Det finns ju en del verktyg, till exempel browserplugins och krypterade chattappar och faktiskt hela operativsystem som ger ett visst skydd mot övervakning. Många har funnits med rätt länge, men det är först de senaste åren som de har blivit möjliga att använda för vanligt folk. Till exempel finns Tor, som är ett verktyg som tunnlar dig genom ett nätverk av noder och på så sätt anonymiserar dig på internet. Sen finns till exempel chattappen Signal. Den har öppen källkod och är krypterad. Och det finns plugins till webbläsaren som blockerar spårning av vad du gör på internet. Och vanliga hederliga annonsblockerare, det är enligt Edward Snowden ett måste för att stoppa malware och virus.
Det finns en massa andra också. Det finns NoScript, det finns HTTPS Everywhere och så vidare och så vidare. Jag använder en hel del sådana verktyg och har faktiskt, sen vi började researcha det här avsnittet, gjort som Mark Zuckerberg, Facebooks vd, och tejpat över min webcam på datorn och surfplattan. Och allt det här ger ju en liten känsla av trygghet i alla fall. Men när jag frågade Peter Sunde om han tejpade över webcamen på sin dator så fick jag ett ganska intressant svar.
På den ena.
Inte på den andra.
Man måste... Nej, man måste ha två. Man måste ju ha en... Alltså, ska man vara mindre övervakad i samhället så får man faktiskt leva på något sätt ett lite dubbelliv. Där du har ett liv där du faktiskt syns och är en offentlig, mer i offentliga samtalet. För att är du inte i det offentliga samtalet idag så är du märklig och då kommer någon försöka övervaka dig. Alltså, då flaggas du i databasen. Så jag har en dator som jag sysslar med saker som är privata och sen har jag en dator där jag utgår från att den är knäckt och folk har tillgång till den.
Jag läste nyss boken The Art of Invisibility av hackern Kevin Mitnick där han beskriver hur man kan vara anonym i dagens samhälle. Och han säger samma sak. Man måste skapa ett alter ego som är helt frikopplat från sitt vanliga jag. Och det här är ju fruktansvärt tidsödande. Det är svårt och det är obekvämt. Och just den här svårigheten för att vara anonym gör att till exempel Bruce Schneier anser att slaget redan är över.
There really aren't simple ways to regain your privacy. Those are already lost. I mean, I can say things like don't have a credit card, don't have a cell phone, don't have an email address. But that's moronic advice. You can't be a fully functioning human being in the 21st century without these tools.
Men när man frågar om risken för en framtid som liknar dagens Kina eller Orwells 1984 så får man olika svar.
Den är inte omöjlig att den kan ske även i Västeuropa. Men jag tror att vi har starkare civilsamhällen och djupare demokratiska traditioner här. Så att det kommer bli svårare, det kommer bli mer protester här. Men jag tror inte att det är omöjligt heller.
I think we're at a moment where we're not sure what's going to happen in the future, what the balance equation is going to look like between, you know, surveillance versus anonymity and privacy. But as I like to say it now, there is actually a battle being waged. Whether we'll win the battle is a whole other question.
Den här perioden som varit de sista 10 åren och några år fram till kommer också vara så att man sitter och tittar i historieböckerna om hur kunde de vara så lättvindiga med att låta människor övervakas. Jag tror att det kommer komma någon större läcka någon gång som kommer få folk till att börja tänka vad fasen sysslar vi med. Och jag vill inte leva ett samhälle där man inte får hemligheter. Hemligheter är jätteviktigt för människor att kunna ha. Och det är antingen så får vi ett samhälle där vi är utan hemligheter för att alla hemligheter är ute, eller så kommer vi vara utan hemligheter för att vi vågar inte dela med oss till någon av dem. Båda två är ganska jobbiga situationer som jag ser det.
Right, most people don't care or feel powerless to prevent or think that free is worth giving up all of this. This is a decision society has to make. I mean, we could decide that we are okay with massive surveillance, with the loss of freedoms and liberties, and I mean, all of those costs in order to save, you know, $30 on an email account. And that's, in a sense, okay if we make that decision willingly. I'm not convinced we do, but we certainly could.
Jag tror vi är klara där. Jack, har du några andra tankar nu då om övervakning?
Ja, det är klart jag har mycket tankar. Det är mycket att tänka på i ett sånt här avsnitt. Men det är ju ovedersägligt och sant att det givetvis finns storskalig övervakning som slukar väldigt mycket mer än vad vi kanske i vardagen tror. Och jag menar, jag förstår ju verkligen att risken att någon klåfingrig person hamnar vid ratten här och bestämmer sig för att ta större friheter, den risken finns. Det finns stora risker med detta. Och jag fattar också att den dagen jag hamnar i den här framtiden som vi beskrev i början av programmet, där Kinas sociala kreditranking och det amerikanska FAST-systemet har blivit verklighet här i Sverige, då kommer ni hjärtligt gärna få ställa er framför mig med ett hånfullt uttryck i ansiktet och säga: vad var det vi sa? Men idag, här och nu, så vill jag egentligen faktiskt passa på att innan vi avslutar vända på perspektivet lite grann. Precis som ni sa tidigare så ställer vi ofta frihet mot trygghet. Och frågan är vad vi får för värld utan någon övervakning. Nyligen gick vi ju igenom den här rättegången i våras här mot terroristen på Drottninggatan i Stockholm, Rakhmat Akilov. Och då var ju i princip hans minsta steg veckorna innan terrorbrottet loggat. Alltså vi såg ju precis vad som helst, allt han hade gjort. Och ändå kritiserade Säpo för att inte ha haft tillräckligt bra koll på honom. Det är många som tycker att vi gör för lite med den övervakning som vi faktiskt redan har. Det finns till exempel en statlig utredning, kom ut förra året, har titeln Datalagring, brottsbekämpning och integritet. Den handlar om hur Sverige ska förhålla sig till EU-domstolen. EU menar att vi lagrar alldeles för mycket trafik här i Sverige och att det innebär ett brott mot medborgarnas integritet. Men Anders Ahlqvist, han är IT-brottsspecialist, han har varit med också och gett polisens syn i den här rapporten. Han säger så här.
Vi har flera välkända ärenden, till exempel skjutningen på vår bar och krog på Vårbergetorget i Göteborg här förleden. Där hade vi inte fått några fällande domar om vi inte hade haft lagrad data.
Och när det gäller just Akilov-rättegången så säger han så här.
På den huvudförhandlingen så är ju trafikdata och annan lagrad data helt avgörande i den utredningen. Det är ju bara det och hans egna uppgifter egentligen som ligger till grund för hela åtalet.
Så det finns väldigt starka argument för att vi ska ha lagring av allas data för att kunna lösa brott. Enligt EU-domstolen är en sån masslagring ett för stort intrång i privatlivet. Istället tycker man att det först måste finnas en misstanke om brott innan man börjar spara alla förhavanden någon har för sig. Men just det här, menar rapporten, skulle innebära att vissa brott i praktiken blir strafffria.
Precis. Men intressant är att trots de argumenten så förespråkar ju även den här rapporten faktiskt en mer begränsad lagring än den som finns idag. Men som då fortfarande riktar sig mot alla i Sverige.
Tyvärr så slutar ju det här med att båda parter blir missnöjda, kan man säga. För att det man föreslår är ju en generell lagring och med en begränsad omfattning. Samtidigt som man då tar bort en del av den information som är väldigt viktig för oss. Och det är ju naturligtvis en avvägning som den politiska nivån ska göra. Och det är ingenting som polisen ska göra. Men vi ska ju naturligtvis påtala konsekvenserna av begränsningarna.
Ja, vi har gjort vårt. Vi har förklarat så gott vi har kunnat, tycker jag. Och nu får ni som lyssnar på det här bestämma er för om det här är något att vara rädd för. Och vad i så fall det finns att göra åt saken. Det är hela poängen. Det är val snart. Känner ni någonting? Gör någonting. Gå ut, engagera er, ta tag i de här problemen. Det är ingenting annat än våra beslut som avgör hur framtiden ser ut. Inte minst vad gäller temat i nästa avsnitt. Som kommer handla om vad som händer när havet kommer. Havsnivån beräknas stiga med flera meter framöver. 2/3 av alla städer i världen är byggda på lågt liggande kustremsor. Kommer de ens finnas kvar i slutet av det här århundradet? Det kommer vi titta närmare på i nästa avsnitt som bergs blir muntert. Men tack för oss, tills vi hörs igen. Ni har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Jack Werner.
Och mig, Viktor Harris.
Och mig, Anna Davor.
Researchen görs av Johannes Melender och det här är en podd från P3. Om du vill ha en källförteckning med länkar till rapporter, artiklar och videoklipp samt en lista på medverkande och den musik som jag använt i programmet så gå till sverigesradio.se/p3/dystopia.
P3, Sveriges Radio. P3.